السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Vi fortsätter att gå igenom Kitab al-Fitna wa Alamat al-Sa'a från Jami' al-Tirmidhi. Där vi då talar om prövningar som kommer att drabba den muslimska umman och tecken inför domedagen som också kommer att hända. Och domedagens tecken är någonting vi har talat om tidigare. Vi har nämnt att domedagens tecken kan delas in i två kategorier. De som har de små tecknena och de stora tecknena. Eller hur? Små tecken och stora tecken. Och de små tecknena för domedagen kan också delas in i två kategorier. Eller tre. De som har skett och försvunnit. De som sker och de som fortfarande inte har skett. Ta in. De flesta tecken för domedagen har faktiskt skett och sker. De små tecknena, de flesta har skett. De stora har ju inte börjat. Och när de stora kommer så är det strax innan domedagen. Vad är nyttan med domedagens tecken? Varför finns det alamat al-sa'a, ashrat al-sa'a? Varför finns det tecken för domedagen? Kan hämta den här micken? Josef. Du menar att när man ser dessa tecken ska man vakna upp. Och man ska ångra sig och förbereda sig för domedagen. Ja. Finns det något annat, någon annan lärdom med domedagens tecken? Ja. Det visar att profeten Muhammed alaihissalam var en sann profet. För hur kan han berätta tusentals saker som kommer att hända i framtiden? Och alla händer precis så som han har berättat, i detalj. Det går inte att förklara på något annat sätt än att det är uppenbarelse. Wahi, att han är en sann profet. Och man kan också lägga till en tredje orsak till varför det finns tecken för domedagen. Och det är att profeten Muhammed a.s. vill varna oss för saker som kommer att ske. Till exempel så nämner han att muslimer kommer bråka mot varandra. Var inte delaktig. Gå, lås in dig hemma. Döda inte någon muslim. Han har berättat att muslimer kommer splittras. Var inte från dem som splittrar sig och blir till grupper och sekter. Var från dem som följer hans bok, Koranen och Sunna. Och så vidare. Så att domedagens tecken kan också vara en varning. Och det kan också vara en bushra. Ett glatt budskap på någonting positivt som kommer att hända. Och det är också som en tröst för muslimen. Att vi muslimer kommer att erövra Rom. Vi kommer att segra. Vi kommer att få en rättvis ledare innan domedagen. Mehdi kommer att komma. Isa kommer att komma. Det finns positiva saker som kommer att ske trots att det är mörka tider. Saker som profeten Muhammed a.s. har berättat om. Och vi nämnde då att domedagens tecken är små och stora. Och de små tecknena är de som vi lever i just nu. Och de är hundratals, om inte tusentals, tecken innan domedagen som profeten Muhammed a.s. har berättat om. Och sen har vi de stora tecknena. Och vi kommer att tala om några sådana idag. Och vi sa att de stora tecknen har fortfarande inte kommit. Hur många är domedagens stora tecken? 10 stycken. 10 stycken i antal. Och profeten Muhammed a.s. sa att när de kommer så kommer de att följa varandra i följd. Så som ett pärlhalsband som går sönder där pärlorna faller den ena efter den andra. Till skillnad från de här små tecknena, där kan det finnas ett vakuum och ett mellanrum mellan olika tecken. Men när det kommer till de stora tecknena så kommer de att komma direkt efter varandra. Som vi inshallah kommer att nämna. Och de kommer strax då innan domedagen. Författaren Imam Tirmidhi rahimahullah sejr her Bab ma jaa fi inshiqaq al-qamar. Kapitlet vad som har nämnts beträffande att månen kommer att splittra sig. Och där nämner han hadith Ibn Umar radiyallahu anhuma, där han säger att infalaq al-qamaru ala ahdi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam faqala rasulullah ashhadu. Här berättar Ibn Umar radiyallahu anhuma att månen delade sig på profetens tid alayhi salatu wassalam, och när den gjorde det så sa profeten alayhi salam: ni ska vittna. Ja. Och det här är en stor händelse som hände i Mekka. Då el-Mushrikun bad profeten Muhammed a.s. att komma med ett bevis och ett mirakel på att han var en sann profet. Och då så pekade han på fullmånen och Allah subhanahu wa ta'ala delade på månen. Och det fanns ett berg där emellan Hira, berget Hira var emellan, så att månen blev till två delar och berget var i mitten. Men trots detta tecken så ville de inte tro på sanningen, subhanallah. Vissa människor är inte i brist på bevis, de är i brist på att vilja tro. Bevisen alhamdulillah finns för den som söker sanningen, men vissa människor vägrar att tro och vill bara neka sanningen. Och det här är också en händelse som Allah subhanahu wa ta'ala nämner i Koranen. Iqtarabat is-sa'a wa inshaqqa al-qamar. I surat al-qamar, månen. I den första versen där så nämner Allah azza wa jall den här händelsen. Och ni kan gå tillbaka där och läsa vad al-mufassirun har nämnt. Och subhanallah, vad säger Allah subhanahu wa ta'ala sen? وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُ وَيَقُولُ سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ. Och då de ser dessa tecken, vad gör de för någonting? De vänder sig bort och de säger att det är bara uppenbar magi. När profeten Muhammed a.s. kom med detta mirakel så säger de att han har förtrollat våra ögon. Han kommer med bortförklaringar. Subhanallah. Och det är också då ett av domedagens tecken att månen skulle dela på sig. Och det är någonting som har hänt. Sen säger författaren Bab Maja'a fil khasf. Kapitlet vad som har nämnts beträffande el-khasf. Och el-khasf betyder att jorden kommer att sluka upp vad som finns på den. Yani jorden kommer att öppna sig och saker och ting kommer att falla ner i jorden. Och han nämner Hudhayfa ibn Usayyid, ibn Usayyid radiyallahu anhu, att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kom ut till oss en dag från sitt rum då vi satt och talade om domedagen. Och då så sa profeten alaihi wasallam: domedagen kommer inte att infalla tills det att ni kommer att se 10 stycken tecken. Ni kommer att se 10 stycken tecken. Tulu' ash-shams min maghribiha. Solens uppgång från väst. Wa ya'juj wa ma'juj. Och ett däbe, djuret. Och 3 stycken khusuf. 3 stycken enorma jordbävningar där jorden då kommer att öppna sig. En khasf i öst, en i väst och en på den arabiska halvön. Och sedan en eld som kommer att komma från Aden. Och den kommer att fösa eller leda folk till en mahshar. Den platsen där folk kommer att återuppstå. Elden kommer att följa folket. Den kommer att vara där när folket vilar. Och när de sover tills det att de går till denna plats. Och så nämner också författaren att det lades till i vissa hadither ett duhan. Elden, eller vad säger jag, röken. Och i vissa hadither ett dajjal. Och i vissa hadither Nuzul Isa bin Maryam. Yani 10 stycken blir det sammanlagt. Dessa 10 tecken. Så vilka är dessa 10 tecken? Det första som nämndes i hadithen är att solen kommer att gå upp från väst. Solen kommer att gå upp från väst. Nu går solen upp i öst. Men innan domedagen, och det kommer författaren också nämna sen, så kommer solen att gå upp från väst. Och sedan Ya'juj wa Ma'juj. Och det är ett folk från Bani Adam. De är människor. De är inga monster. Och det har inte nämnts så mycket autentiska hadither beträffande vilka de är och hur de ser ut. Det finns inte så mycket autentiska hadither. Det finns mycket svaga hadither som nämner att de har konstiga beskrivningar. Och att de till exempel kommer från Adam men inte från Eva. Att Adam skulle ha fått en våt dröm och hans sperma skulle ha kommit på en sten och från dem skulle Ya'juj och Ma'juj ha kommit. Sådana här berättelser som saknar autentisk kedja. Eller att Ya'juj och Ma'juj är turkar. Det är också en annan sak som har nämnts, men det saknar också källa. Det vi vet och det som har nämnts i ett flertal hadither är att de är otroligt många. Och som Allah nämner i surat Al-Kahf så är de instängda i ett bergspass. Eller instängda någonstans vid ett berg eller mellan två berg. Och det var Dhul-Qarnayn som stängde in dem där. Han smälte en mur och stängde in dem där. Och när de kommer ut, som också kommer nämnas senare i detta kapitel, så kommer de att förstöra allt på jorden och de kommer döda. Och de kommer att dricka och äta otroligt mycket. Ja. Och sen så nämns då Ad-Daba, djuret. Och det här djuret nämner Allah subhanahu wa ta'ala också i Koranen. Detta djur som då kommer att komma ut. Djuret som kommer att komma ut. Och det kommer att tala med folk. Och exakt vad det här djuret är för någonting finns det inte heller bekräftat. Vissa ulema säger att det är el-jassasa. Och el-jassasa, det var det djuret som vissa av sahaba träffade på en ö. När deras båt seglade vilse och de hamnade på en ö. Så träffade de det här håriga djuret. Som var fastkedjad och frågade om Dajjal. Vissa säger att det här är Ad-Daba. Och andra säger att nej, Ad-Daba är någonting annat. Och det finns också där lite olika åsikter. Men det vi vet är att det här djuret kommer att komma. Och det kommer att märka folk. De troende och icke-troende. De troende och icke-troende kommer att skiljas åt. Man kommer se vem som är vem. När det här djuret kommer. Och sen så nämnde profeten alaihissalam tre stycken khusuf. Tre stycken enorma jordbävningar. Där jorden kommer att öppna sig och sluka upp vad som finns på dess yta. Genom på dessa platser. Och det är en khasf i öst, en i väst och en på den arabiska halvan. Och det här räknas som tre tecken, inte ett tecken. Det här räknas som tre tecken och inte ett tecken. Taib. För varje jordbävning är ett tecken. Och sen så sa han en eld som kommer att komma från mitten av Aden som kommer att driva folk till deras mahshar, till platsen av återuppståndelse. Vart är platsen av återuppståndelse? Är det någon som vet? Ein al-mahshar. Ein ard al-mahshar.
Sham.
Sham, ahsant. Den välsignade platsen Sham, Syrien, Palestina, Libanon, dessa länder. Taib. Och sen nämndes det också Ad-Dukhan, röken. Och det här är också någonting som Allah subhanahu wa ta'ala har nämnt i Koranen. Yawme ta'ti sama'u bi-dukhanin mubin. Den dagen då himlen kommer att fyllas med en klar och tydlig rök. Och det här är också ett av domedagens stora tecken. Att himlen kommer att fyllas med rök. Och vissa hadither nämner att den här röken det är någonting som kuffar inte kommer att klara av. De kommer typ dö av den här röken. Medan muslimerna kommer att få som någon slags förkylning av den här röken. Och det är en enorm prövning. Och det hände också under profetens tid, alaihissalam, när det var torka i Mekka. Att folk var otroligt hungriga och fick som synvillor och liknande saker. Och då också tyckte att himlen var som rök över dem. Men Allah, det korrekta är att det här är ett av domedagens 10 stora tecken som fortfarande inte har hänt. Och sen har vi vilka mer tecken? Jo, Ad-Dajjal och Isa ibn Maryam. Dajjal är då också ett av domedagens 10 stora tecken. Och Dajjal har vi också talat om flera gånger. Och Dajjal är den falske profeten som kommer att komma innan domedagen. Han kommer att säga att han är profet. Och sen kommer han att säga att han är Gud, att han är Allah. Och han kommer att kalla folk till att dyrka honom. Och han kommer bara vara på jorden i 40 dagar. Men under dessa 40 dagar kommer det hända många underliga saker. Och en av de sakerna är att tiden kommer att gå sakta. Den första dagen kommer vara som ett år, den andra dagen som en månad, den tredje dagen som en vecka och resten av dagar som vanliga dagar. Så det blir ungefär ett år och 4 månader. Och han kommer att färdas runt hela jorden och kalla folk till sin falskhet. Och han kommer att börja sin resa från Isfahan i dagens Iran. Khorasan, Isfahan. Och därifrån kommer han att komma och han kommer ha med sig 70 000 judar som då kommer att tro på honom. Ja. Och han kommer att härja på jorden och det finns många saker att berätta om Dajjal. Till exempel kan vi också ta hans beskrivning. Att han är enögd, han är blind på ena ögat. Och när vi ser enögd är det också viktigt att förstå att han inte är, vad heter det, cyklop, vad heter de? Ja? Cyklop, va? De är mytologin som har ett öga i pannan. Nej, han har 2 ögon. Som en människa. Han är en människa. Men han är blind på ena ögat. Alltså det ser ut som en mosad vindruva. Och även andra ögat är defekt. Men han kan se på det ögat. Och det står käfer i hans panna. Det står käfer i hans panna. Och det nämns också att han är hjulbent. Han är bredaxlad. Han har ett stort hår. Och liknande saker. Han ska inte vara så svår att känna igen. Och när han kommer så ska man inte följa honom. Och om man möter honom så ska man läsa de 10 första verserna från Surat al-Kahf. Och hålla sig så långt borta från honom som möjligt. Och vad som också hjälper människan att skydda sig från Dajjal är att vara stark i sin aqida. Att känna till sin tawhid. För den som känner Allah med hans namn och egenskaper vet att den här människan inte är Allah subhanahu wa ta'ala. Allah är inte en människa. Allah går inte på jorden. Allah har inga defekter. Och så vidare. Så att det är helt uppenbart för den som är stark muslim att den här mannen är en kibdab. Och det är just det som ordet Dajjal betyder. Att han är en lugnare. En bedragare och en bluffare. Så det kommer från arabiska ordet Dajjal. Att lura, bedra och bluffa. Och Dajjal betyder då en person som överdriver i detta. Så han kallas för Messih al-Dajjal, eller den falska messias. Och han kommer att dödas av Messih al-Hidayah, av den sanna messias. Vilket är Isa ibn Maryam, alaihi salatu wassalam. Som kommer att komma ner under Dajjals tid. Kommer han att stiga ner med hjälp av 2 änglar till Damaskus, den vita moskén i Damaskus. Och där kommer han att ansluta sig med Mehdis armé. Och dagen efter så kommer de då att kriga mot Dajjal och hans armé. Och Isa a.s. kommer att döda Dajjal i Palestina. Så det här är domedagens 10 stora tecken. Och vissa lägger också till att El-Mehdi är från de stora tecknen av domedagen. Och man kan säga att de här 10 sakerna börjar ju med att Mehdi kommer. För när Mehdi kommer, kommer också Dajjal. Så att om Mehdi har kommit så är det inte långt kvar tills dessa andra 10 saker kommer att ske. För Mehdi kommer att styra muslimerna 7 eller 9 år. Det har nämnts lite olika hadith. Och han kommer då att fylla jorden med rättvisa. Men i slutet på hans tid så kommer ett Dajjal att komma. Känner vi till ordningen på dessa 10 stora tecken? Gör vi det? Nej. Vi känner inte till den specifika ordningen på dessa 10 stora tecken. Det enda vi känner till är att Mehdi kommer. Och efter Mehdi kommer Dajjal. Och sen kommer Isa. Och sen kommer Ya'juj och Ma'juj. Men vart de andra 6 tecknena befinner sig vet vi inte riktigt. Det vet vi inte. Vilken ordning de kommer att komma. Allah vet bäst. Sen så nämner också då At-Tirmidhi i detta kapitel som handlar om khasf, att jorden kommer att öppna sig. Det nämner han från Safiya radiyallahu anha, att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: folk kommer att strida mot detta hus, alltså den heliga moskén Mekka i Kaaba, tills det är en armé kommer att befinna sig vid Al-Bayda. Och då kommer jorden att sluka upp dem allihopa. Den första till den sista. Och till och med de som är i mitten. Och ingen kommer att klara sig. Och då så sa Safiya: ja Rasulullah, men de som är där motvilligt, de som är i armén motvilligt, de är tvingade att vara där, ska de också slukas upp? Då så sa profeten alaihissalam: Allah kommer att låta dem återuppstå på deras avsikter. Så här nämnde profeten alaihissalam i den autentiska hadith att vissa arméer kommer försöka attackera och strida mot muslimerna i Mekka. Och en av dessa arméer kommer, när de är utanför Mekka, att slukas upp av jorden. Allihopa, varenda en. Men då så undrade Safiya om de människorna som var med i armén ofrivilligt. De var tvingade till att vara där. Det händer ibland att folk tvingas in i en armé. Eller hur? Och i en annan hadith så nämnde hon de som är där för att syssla med handel. De har ingen avsikt att kriga mot dem. De vill bara köpa och sälja saker. Så profeten Alisam sa att de kommer alla att slukas upp av jorden. Men de kommer att återuppstå på sin avsikt. Vad menas med det? Att de som var onda och ville kriga mot islam kommer att återuppstå som kuffar och kommer gå till helvetet. Men de som kanske var muslimer och tvingade att vara med dem kommer att återuppstå som muslimer. Och kommer inte få någon synd för att de var tvingade. Så folk på domedagen återuppstår på sina avsikter. Här nämner också An-Nawawi i förklaringen på denna hadith att denna hadith bevisar faran av att vara i dåliga sällskap. Faran av att vara i ett dåligt sällskap. Ibland kommer alla straff till ett ont folk. Och det kanske befinner sig goda människor bland dem. Men allihopa tas med i straffet. Allihopa utplånas. Och sen kommer de att återuppstå på sina avsikter. Men vem vill utplånas med ett dåligt folk? Det är ingenting som någon person vill. Och därför ska man hålla sig borta från onda människor. Som har drunknat i synder och gör narr av islam och Allah och profeten al-islam och Koranen och sånt. Håller borta från dem. För kanske alla straff kommer och det drabbar allihopa. Ja. Sen så nämns en hadith från Aisha radiyallahu anha. Att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: yakunu fi akhiri hadhihi al-umma khasfun wa maskhun wa qadfun. I den sista tiden av denna umma kommer det att bli khasf. Alltså jorden kommer att öppna sig. Meskhun. Vissa personer kommer att vanställas. Waqadfun. Det kommer att regna stenar på dem från himlen. Och då så sa Aisha: ya Rasulullah, anuhliku wa fina salihun. Kommer vi att gå under trots att det finns rättfärdiga människor bland oss? Då så sa profeten alaihissalam: Naam idha dhahara al-khabath. Ja, om ondskan blir omfattande. Så här så nämnde profeten alaihissalam att från domedagens tecken är också just det här med att jorden kommer att sluka upp. Och el-mesch, att vissa kommer att vanställas. De kommer att förvandlas. Allah kommer straffa dem. Och det här var någonting vi talade om tidigare. Att Allah straffade vissa från Ben Israel med att han gjorde dem till apor och grisar. De som försökte lura Allah genom att fiffla med att fuska, fiffla med att fiska på lördagen. Allah straffade dem med detta. Och det kommer också hända med vissa muslimer att Allah kommer innan domedagen att låta dem straffas och förvandlas till apor och grisar. Är det någon som vet vilken grupp av folk det här är? Och vilken synd de har begått? Ja. Nej. Det är inte så allvarligt som du tror, men det är allvarligt. De som påstår att alkohol, zina, alltså otukt med kvinnor, siden och musikinstrument är halal. De kommer Allah att straffa. De kommer befinna sig vid ett berg någonstans. Och Allah kommer straffa dem med detta. Och sen nämndes också el-qadf. Att stenar kommer att regna på dem från himlen. Och vilka dessa människor är har jag ingen aning om. Allahu a'lam. Ja. Men då så sa Aisha, då hon förstod att det här var väldigt omfattande straff. Att när jorden slukar upp det, kommer sluka upp en i städer kanske, hela folk. Och stenar regnar från himlen och liknande. Det kanske drabbar folk som är oskyldiga. Så hon sa, kommer vi att gå under trots att det finns rättfärdiga människor bland oss? Då så sa profeten, ja, om el-khabath, om ondskan blir omfattande. Och här säger ulema, el-khabath betyder här synder. Och enligt vissa, zina. Om det blir utspritt och vanligt med dessa synder så kommer straffet att drabba allihopa. Och det här bevisar också hur farligt det är att befinna sig på platser av fitna. Att straffet kan komma och utplåna allihopa. Trots att du inte har gjort någonting. Men du är och bor bland dessa människor. Allah musta'an. Sen så säger författaren kapitlet vad som har nämnts beträffande att solen kommer att gå upp från väst. Och han nämner här hadith Abi Dharr radiyallahu anhu som säger att jag gick in i moskén när solen hade gått ner. Och profeten Muhammad alaihissalam satt i moskén. Och han sa, ja Abi Dharr, vet du vart solen försvinner vid den här tidpunkten? Och då så sa jag, Allah och hans profet vet bäst. Han sa då, solen går ner och ber sin herre om tillåtelse att få göra sujud. Och den får tillåtelse. Och det är som att den sägs till den, ja, ni går ner och går upp från samma plats. Men den kommer då en dag att gå upp från väst. Och sedan så läste han, وَذَلِكَ مُسْتَقَرٌ لَهَا. Och detta är dess en plats som den går tillbaka till. Ja. Så solen går varje dag upp från samma håll. Men innan domedagen så kommer den att gå upp från väst. Solen ber Allah subhanahu wa ta'ala om tillåtelse att få gå ner. Och att göra sujud för Allah subhanahu wa ta'ala. Och det här är någonting som är på riktigt. Allah Azza wa Jal kan få vad han vill att prata. Allah Azza wa Jal kan få vad han vill att prata, även om det är solen. Och allting mellan himmel och jord dyrkar Allah och prisar Allah. Stjärnor, solen, månen, växter, allting lovprisar Allah subhanahu wa ta'ala på sitt eget sätt som vi inte kan förstå oss på. Och det också nämns i en liknande hadith som nämns här i förklaringen. Att i väst finns en dörr, en öppen dörr som skulle ta 70 år att, eller dess bredd är ett avstånd av 70 år. Och den här dörren kommer att vara öppen för förlåtelse tills det att solen går upp från det hållet. Om solen går upp från det hållet så kommer en persons iman inte att accepteras om han tidigare inte var troende. Eller tidigare gjort någonting gott. Så det är också en sak som är relaterad till det här. Att när solen går upp från väst så stängs dörren för Toba. då kan man inte längre bli muslim. Och är man muslim så kan man inte längre ångra sig för sina synder. Utan saker och ting stannar på det de är på. Och därför nämner vissa att det här är från de senare tecken av de 10 stora tecken. Wallahu alam. För att när Isa kommer finns det ju en chans till förlåtelse och vägledning. Men när det här tecknet kommer är dörren stängt. Då kan man inte längre bli muslim och man kan inte längre ångra sig. Ja. Sen så säger författaren kapitlet vad som har nämnts beträffande Ya'juj och Ma'juj. Och han nämner här från Zainab bint Abi Salama, an Habiba, an Habiba, från Zainab bint Jahsh som sa att profeten alaihi salam vaknade på natten och han var röd i ansiktet och han sa la ilaha illallah. Och han repeterade detta 3 gånger. Och så sa han wailun lil arab min shar qad iqtaraba futiha al yawm min radmi ya'juj wa ma'juj mithlu hadha wa aqada 'ashran faqalat zainab qultu ya rasulullah afa nuhliku wa fina salihun qala nam idha kathura al khabath. Här så berättar Zainab bin Jahsh radiyallahu anha att profeten Muhammad al-Islam vaknade upp på natten. Och han var chockad, som det också nämndes i vissa hadither, och röd i ansiktet av vad han hade fått se. Och han sa då, la ilaha illallah, 3 gånger. Och det här bevisar också att det här ordet är någonting som man kan säga om man drabbas av ett problem eller motgång. Så kan man säga, la ilaha illallah. Eller om man är förvånad så kan man säga, subhanallah. Eller Allahu Akbar. De bästa ord. La ilaha illallah, subhanallah, wallahu akbar. Så han sa här, la ilaha illallah, wailun lil arab min sharqad iqtaraba. Wail betyder här straff, ondska. Som ni känner till, wailun lil mutaffifin och liknande verser. Wail är straff. Straff till araberna baserat på en ondska som kommer att komma till dem. Vad menas med detta? Bismillah. Vad menas med detta? Jo, vissa lärda säger att profeten Muhammad a.s. här indikerade på den ondskan som skulle drabba araberna efter det att Uthman mördades radiyallahu anhu. Då man mördade Uthman ibn Affan, den 3:e khalifan, så uppstod det mycket splittring och problem bland den muslimska umman. Och den muslimska umman på den tiden var ju som starkast hos araberna. Och det var de som först och främst drabbades av denna fitna, denna prövning. Och det blev yani, konflikter mellan muslimerna. Så vissa ulema säger att det här är den ondskan som profeten al-Islam indikerar på. Och så sa han, idag har ett hål öppnas i muren till Ya'juj och Ma'juj. Och så gjorde han så här med fingrarna. Yani satte ihop tummen och pekfingret. Och så sa han, ett sånt här stort hål har öppnas till Ya'juj och Ma'juj. Och då så sa Zainab, ja Rasulullah, kommer vi att gå under trots att det finns rättfärdiga bland oss? Han sa ja, om ondskan blir omfattande. Samma sak som i förra hadithen. Ja. Så här bevisas då att Ya'juj och Ma'juj kommer att komma. Och det nämns ju också i vissa hadither att de gräver varje dag. Har ni hört det? De gräver varje dag i muren. Och typ det blir en liten öppning, men inte tillräckligt stor för att gå ut. Och de, när det blir mörkt, säger låt oss gå och sova och vi fortsätter att gräva imorgon. Och när de kommer tillbaka dagen efter så har alla täckt igen det här hålet. Och de fortsätter att vara så här varje dag. Tills en dag när de gräver, och hålet är där och de säger vi fortsätter imorgon, inshallah. Någon av dem säger inshallah. Och då låter alla hålet vara kvar. Så när de kommer tillbaka på morgonen och gräver så kan de gå ut. Och det är då de kommer att komma ut på jorden. Och det är också en annan fråga. Vart befinner sig Ya'juj och Ma'juj? Allahu alam. Vissa spekulerar i att de är någonstans i bergen i Kaukas mot Ryssland där, men det finns inga belägg för det heller. Det enda vi vet är att de är instängda vid ett berg eller i ett berg eller mellan ett flertal berg. Ja. Taib. Sen så säger författaren Bab fi sifatil mariqa. Kapitlet som beskriver upprorsmakarna. El-Mariqa kommer från El-Muruq som betyder att gå ut, och syftar här på sekten El-Khawarij, El-Haruriya. Denna extrema sekt som profeten Muhammad a.s. varnade för i ett tiotal hadither. Det finns cirka 10 stycken autentiska hadither där profeten Muhammad a.s. varnar för denna sekt. Och låt oss läsa denna hadith och sen så kan vi inshallah tala mera om den här sekten. Och det är väldigt aktuellt att tala om dem. Författaren nämner i denna hadith, som då är autentisk från Abdullah bin Mas'ud, där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: "Yakhruju fi akhir az-zaman qaumun ahdathul asnan sufahaul ahlam yaqra'un al-Qur'an la yujawizu taraqihim يقولون من قول خير البرية يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية." Här säger Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: "Det kommer att komma ut ett folk innan domedagen. De är unga. De är dumma. De läser Koranen, men den går inte längre ner än halsen. De säger det bästa av tal. Och de kommer att lämna religionen så som en pil lämnar sitt byte." Ja. Det här är den hadithen som författaren nämner. Så här säger profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam att det kommer att komma ett folk innan domedagen. När kom Khawarij för första gången? När kom den här sekten för första gången? Ja. Det var de som allierade sig och mördade Uthman radiyallahu anhu. Men de fick sina första arméer och liknande när de krigade mot Ali radiyallahu anhu. Efter mordet på Uthman så allierade de sig och blev ännu flera och krigade mot Ali radiyallahu anhu. Och de brukar enligt vissa lärda räknas som den första sekten som uppstod i islam. Den första bid'an och första sekten var just den här gruppen. Och andra lärda nämner också Al-Qadariya, som också var en väldigt tidig grupp. Det var de som då förnekade ödet. Och sen Shia var också en grupp som också uppstod tidigt. Men det här är den första sekten. Och det är inte bara den första sekten, det är den värsta och mest skadliga sekten för islam. Och därför så sa profeten Muhammad a.s. i en sahih hadith: "Sharru qatla tahta adim as-sama." Att den här gruppen är de värsta av folk som dödats under himlen. Yani de är de ondaste av människor. Och då säger vissa ulema att de är de mest skadliga för muslimerna. Det finns ingen grupp som är så skadlig mot muslimerna som den här gruppen. Inte ens kuffar. Inte ens judar och kristna och whatever. Ingen är lika farlig och skadlig mot muslimerna som den här gruppen. Och det kan man se även idag. Vad är muslimers största problem? Det är inte USA. Det är den här gruppen. Khawarij, ISIS, Al-Qaida. De är det största hotet mot muslimerna. Och det är de som sprider så otroligt dålig propaganda om islam. Och ger en sån otroligt skadlig bild. Och falsk bild om islam som inte är sann. Och skrämmer iväg folk från islam. Eller hur? Och döda muslimer och gör takfir på muslimer. Säger ni kuffar, ni mortaddin, det är bara vi som är äkta muslimer. Och så vidare. Och sen så dödar de muslimerna. Så det här är en väldigt, väldigt farlig ideologi som profeten Muhammed a.s. varnade för 1400 år sedan. Och han sa att den här gruppen kommer att komma. Och han sa, kullama tala'a qarnun qutia. Varje gång den här gruppen börjar få fäste så kommer de att klippas bort. De kommer att förstöras. Och så sa han det här, jag tror ungefär 20 gånger. De kommer att komma, få fäste, tas bort. Komma, tas bort. Komma, tas bort. Tills den sista gruppen av dem strider tillsammans med Dajjal. De säger att de är riktiga muslimer och jihad och allting. Men den sista av dem kommer att ansluta sig med vem? Dajjal, den största kafir. Så den här gruppen kommer att finnas kvar till domedagen. De kommer att finnas kvar till strax innan domedagen. Det är ingen grupp som kom och försvann. Utan det är en grupp som finns kvar. Och profeten Muhammed a.s. har beskrivit den här gruppen med mer än 20 stycken beskrivningar. Vi ska inte gå igenom alla nu, men vi tar några som har nämnts i denna hadith. Han sa den första beskrivningen att de är ahdathul asnan. Ahdathul asnan betyder att de precis fått tänder. Vilket indikerar på att de är unga. Det är det som menas med hadithen. De är unga. De är unga. Och det här är någonting man kan se idag. Khawarij, om ni kollar på ISIS och Qaida, har inga äldre personer med sig nästan. Och de har viktigast av allt, inga ulema med sig. Inte en enda alim, alltså riktig alim, sheikh. Inte bara någon som låter skägget växa och sen säger qala Allah och qala Rasul, som inte har studerat det. Vi talar om riktig alim som studerat islam 10, 20, 30, 40 år. Det finns ingen alim i världen som stöder dem. Inte det här konstigt. Inte det en indikation på att de är helt ute och cyklar? Om de skulle vara på sanningen så skulle många av ulema stödja dem. Många av ulema skulle stödja dem. För att profeten Muhammed som sa att den här umman kommer inte enas på det som är fel. Och när han säger umman menar han först och främst de lärda. Och ingen av de lärda är med dem. Det betyder att de lärda är enade på att de här har fel. Så det kan, de kan omöjligt vara på rätt väg. Så de är unga. Och ni vet ett problem med unga människor är oftast att de har mycket yani hamas, de har mycket iver. De har ingen hikma, de har inte den här livserfarenheten. Och att kunna tänka politiskt, fördelar, nackdelar, är det här som vi gör rätt eller fel och så vidare. Utan de gör bara, yani, de har tahawur som heter på arabiska, vad heter det? De gör saker som inte är genomtänkta. Vårdslöshet på svenska. Vårdslöshet, där man bara förstör och dödar och sen amen. Vi gjorde lite fel men det gör inte så mycket. Kallas vi försöker igen och så vidare. Och det här är helt fel. Så de är unga. Det här kan man se. Alla som åkt från Sverige och Europa och så vidare. De flesta, alla är unga, typ 99,9%. Och de är dumma. Sufaha'ul ahlam. De är dumma. Yani de säger här, ulema, de har en brist i sitt intellekt. Och wallahi, jag har träffat så många khawarij som har den här ideologin. Det är oftast folk som har yani, problem. Det är folk som inte mår bra. Som har psykiska problem. Som har en konstig bakgrund. Och man märker att det är något konstigt med de här människorna. De går inte att föra en riktig dialog med. Utan det brukar sluta med hot. Och de spottar och de vill bråka. Och gör tekfir och säger en massa glåpord och liknande saker. Men att kunna bete sig yani, som en aqil finns inte i deras värld. Och därför finner man också att många av de saker de gör är skrattretande. De beter sig idiotiskt. Så de är unga och dumma. Och vad är nästa egenskap? De kommer att läsa Koranen. De läser Koranen, men den går inte längre ner än halsen. Det är bara ord som kommer från munnen. Vad menas med det? Jo, att de lärde sig här, de kommer inte praktisera Koranen. Taib. Och de kommer inte få någon belöning för sin recitation. Utan, ni vet, Koranen ska ju gå in i hjärtat när du läser. Du ska reflektera och det ska yani, gå och fylla din iman som är i hjärtat. Men de här människorna har en ytlig islam. Du läser som en kassettspelare, men det går inte in i hjärtat. Det finns ingen förståelse av islam. Och så var det när Ali radiallahu anhu skulle kriga mot Khawarij i Nahrawan. Och han skickade Abdullah ibn Abbas för att debattera med dem. Och det finns en hel föreläsning om detta på hemsidan. Och när han kom dit så hörde han ett ljud som från ett getingbo. Alltså han var långt, långt bort. Ett ljud som ett getingbo. Vad? Men det var för att de alla, tusentals, satt och läste Koranen samtidigt. Och de bad så otroligt mycket att de fick som svarta märken på pannan och knäna. Och de fastade i hela dagarna. De gjorde otroligt mycket ibada. Profeten Muhammed sa alaihi wasallam, ni kommer att se ner på er dyrkan jämfört med deras dyrkan. Sahaba kommer att se ner på sin dyrkan jämfört med deras dyrkan. Men de har ingen iman. Han sa, de är kilabunnar. De är helvetets hundar. Sahih hadith, profeten Muhammed sa, den här sekten är helvetets hundar. Så det är inga människor man ska sympatisera med och försvara. Och ge ursäkter till. La wallahi. Det är folk man ska ta avstånd ifrån. Så när Abdullah ibn Abbas kom dit så fann han att de läste Koran. Men man ska inte låta sig luras av det här yttre. Deras aqida var fel. Deras mål var fel. De har ingen förståelse i Koranen. Och därför de kom med helt dumma argument mot Abdullah ibn Abbas. Han knäckte allihopa direkt. Och de som var uppriktiga gjorde tauba. De som inte var uppriktiga stannade kvar. Så de läser Koranen, men det går inte längre ner än halsen. وَيَقُولُونَ مِنْ قَوْلِ خَيْرِ الْبَرِيَّةِ. När de talar så använder de också det finaste av tal. Ibland. Finaste av tal, vad de säger, Allah säger. Profeten säger, alayhi sallallahu alaihi wasallam. De citerar. Men de använder citaten fel. Så som då de sa till Ali radiyallahu anhu, إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ. De sa till Ali ibn Abi Talib att han var en kafir. A'udhu billah. Han är fjärde khalifan, lovad paradiset. En av de bästa av människor i denna umma. De sa, nej, du är en kafir. Du måste göra tauba och bli muslim. Annars ska vi kriga mot dig. Han säger, varför? De säger, du har inte dömt med Allahs lag. In al-hukmu illa lillah. Man måste döma med Allahs lag. Subhanallah. Har inte Ali dömt med Allahs lag? A'udhu billah. Det är klart han har ju dömt med Allahs lag. Men enligt deras sjuka förståelse så hade han inte gjort det. Så det de sa, det var rätt. In al-hukma lillah, det är sant. Det är Allahs dom som ska gälla. Men de implementerade fel och förstod det helt fel. Förstår ni? Så man ska inte bara tänka på vad är det de säger. Utan är det de säger, är det korrekt? Har de förstått det rätt? Och kan det implementeras på just den här situationen? Och sen så sa profeten alaihissalam att de kommer att gå ut från religionen. Så som pilen lämnar sitt byte. Och den här meningen är också väldigt farlig. Vissa av ulema använder just den här meningen som bevis på att den här sekten Khawarij inte är muslimer. De är kuffar. Varför? För profeten sa att de kommer att lämna islam. Yakhrujuna min ad-din. Vad förstår man av det? De kommer lämna religionen. Så som pilen lämnar sitt byte, ثُمَّ لَا يَعُودُونَ إِلَيْهِ. Och sedan kommer de inte tillbaka. Och då säger vissa av de lärda att det här är ett bevis på att Khawarij inte är muslimer. Medan majoriteten av ulema säger, jo, de är muslimer. De är en sekt som är bid'a och de är vilse och de är onda och så vidare, men de är ändå muslimer. Det finns olika åsikter i den här frågan. Men i alla fall väldigt farligt. Väldigt farligt att ha den här ideologin. För det kan vara så att de inte ens är muslimer. Då de har gjort istihlal. De har tillåtit det som Allah har gjort haram. De har tillåtit muslimernas blod. Och det är också en beskrivning som profeten Muhammad gav a.s. i Bukhari. Han sa om Khawarij, yaqtuluna ahlil islam och yada'una ahlil awthan. De kommer kriga mot ahlil islam och döda folket eller lämna folket av statyer. Deras största prioritet är att kriga mot vem? Muslim. Och därför så sa till exempel ISIS, deras talesman, den här Adnani, han sa, hellre att jag dödar, vad sa han? En mortad, yani en person som är muslim, en 100 stycken salibiyin, 100 stycken korsfarare. Yani hellre att han dödar en som han inte håller med om, som säger att han är muslim, än att han dödar 100 stycken klart och tydliga kuffar som krigar mot islam. Det här finns inspelat. Det här är deras ideologi. Att de gärna krigar mot muslimer. Och det intressanta är också att profeten sa ثُمَّ لَا يَعُدُونَ إِلَيْهِ, och sen går de inte tillbaka. De lämnar religionen och sen går de inte tillbaka. Och då säger ulema att det här är en indikation på att få är de från Khawarij som gör tauba. Det är väldigt få människor som inser att de gör fel och kommer tillbaka. Majoriteten av dem fortsätter med sin batil, med sin falskhet. Så, men de andra lärda säger då att de lämnar religionen betyder att de lämnar lydnad och blir olydiga. Taib, de lämnar lydnad och blir olydiga och avviker då från sanningen. Ja. Och Tirmidhi nämner att dessa hadith har nämnts från flera av sahaba som Ali, Abu Sa'id, Abu Dhar. Och denna hadith är autentisk. Och det har nämnts av profeten Muhammed s.a.w. De här människorna som läser Koranen och lämnar religionen. Han säger de är Khawarij al-Haruriyya och andra Khawarij. Så den här sekten och den här ideologin måste man akta sig för. Den är otroligt farlig. Och det är, vad kan man säga, en av de största prövningarna i den här tiden. I just den här sekten och den här gruppen. Och profeten Muhammed al-Islam sa, لَيْنْ أَدْرَكْتُهُمْ لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَاد. Om jag skulle träffa Khawarij så skulle jag kriga, eller jag skulle utplåna dem så som Allah utplånade Ad. Jag personligen skulle kriga mot Khawarij. Och han sa, om ni visste belöningen som finns i att strida mot Khawarij, så skulle ni förlita er på den belöningen. Yani, ni skulle inte ens behöva tänka på att göra någon annan sunna eller gärning eller någonting. Bara att kriga mot Khawarij, khalas, det räcker. Och därför så sa också profeten al-Islam, Tuba liman qatalahum wa qatalu. Tuba, alltså paradiset, till den som strider mot Khawarij eller blir dödad av Khawarij. Så det finns en otrolig belöning i att kriga mot den här gruppen. Inte kriga med den här gruppen. Utan mot dem. Så i alla fall, det jag vill säga är att man ska akta sig för den här gruppen och deras ideologi som också sprids i Sverige och på sociala medier där man sympatiserar med den här takfir-ideologin att kungarna är kuffar, presidenten är kuffar, det betyder att militären i alla länder är kuffar och vi kan göra uppror och vi kan spränga och vi kan döda och liknande farliga saker som tyvärr orsakar kaos i den muslimska världen. Och wallahi, de har inte lett till någonting gott, eller hur? Alla dessa uppror och revolutioner och explosioner i muslimska länder har inte lett till någonting gott. Hur många människor har gått ut från kyrk till tawhid på grund av dessa självmordsbombare? Ha? Hur många människor har gått från bid'a till sunna? Hur många personer har gått från kristendomen till islam på grund av dessa självmordsbombare? Så la khaira fihi. Och profeten, det har nämnts också att Isa alaihissalam sa, min thimarihim ta'rifunahum. Du kommer att känna igen folk på deras frukter. Yani, vad säger man? Frukterna av deras gärningar. Om du vill se om en person, grupp, ideologi är bra, kolla på frukterna av deras kall. De har funnits så här länge, vad har de åstadkommit? Har de väglett folk till islam, till tawhid, till sunna? Har de fått folk från synder till lydnad? Och så vidare. Eller har de orsakat motsatsen? Så att det är också en viktig sak att tänka på. Och vi fortsätter inshallah att gå igenom dessa hadither nästa vecka. Wassalamu alaikum.